Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja.
Du är redo.
Jag är redo.
Nu är den igång. Hej. Ja.
Hej. Nu är det Dumpenpodden igen.
Ja. Det är podd nummer 35 idag.
Är det så?
Ja, det är det.
Mm. Vi sitter i Stockholm i mitt hotellrum.
Yes.
För att normalt sett, eller alltid, så är ju Saras rum. Det är precis som att när hon checkar in och får nyckeln i handen så är redan rummet... Alltså det har varit inbrott i rummet.
Det är, jag har jätteotur med det där. Jag får alltid, ja, alltså jag, alltid inbrottstjuvar i mitt rum.
Jag har ju tittat in några gånger. Och det är alltså på någon halvtimme så är hela rummet upp och nervänt. Det spelar ingen roll. Alltså om hon bara ställt in väskan så är rummet, alltså det är, sängen är upp och ner och alltså det är, alla handdukar ligger på golvet.
Nej.
Det är helt otroligt. Jag undrar hur detta händer alltså.
Nej, men alltså jag, det var så att jag är lite klantig kanske.
Ja, det är ju milt sagt. Själv så jag alltid när jag bor på hotell, jag har alltid tyckt att fan, städerskorna ska inte börja hålla på och liksom ta min skit. Utan jag liksom låter grejerna ligga i väskan. Det är inte så att jag bäddar sängen, men jag liksom försöker ändå underlätta städerskornas hjälp.
Men, alltså, men precis.
Sara tycker tvärtom att det är nej.
Ja, men det jämnar ut så gör det. För att jag menar, jag stökar lite och du gör inte det.
Jaha, så du tror att städerskorna... På 304 då var det ett helvete, men 306 där har det inte mycket att göra.
Precis.
Ja, jag tror inte de tänker riktigt så.
Det tror jag att de tänker. Mm. Ja.
Men nu ska vi inte snacka om våra hotellrum.
Nej.
Även om vi bor på hotell varenda jävla vecka och vi reser, vi kör säkert 1000 mil i månaden.
Ja.
Ja. Vad fan, du hade någonting på din app.
Ja.
Hur många hotell hade vi bott på i år?
Nu kommer jag inte ihåg hur många det var. Var det 190? Eller
ja, det var helt sjukt.
Ja, det var helt sjukt. Var det. Ja. Det var helt, eller var det 90? Jag kommer inte ihåg.
Ja, jag vet inte.
Jag ska kolla det sen. Ja. Det var jättemånga var det i alla fall. Mm.
Men den här podden skulle vi kunna kalla Janne Josefsson-podden.
Ja.
För... Så nu får du rätta mig om jag har fel, eller du får tycka att jag är ett jävla rövhåll, men Janne Josefsson, vilken jävla pajas du är. Vad tycker du, Sara?
Alltså, jo, jag blev lite irriterad över hans krönika i DN.
Ja.
Ja, det var ju där det började. Och sen blev jag inte mindre irriterad när jag skickade in en replik till DN. Vi skrev en replik till DN och så skickade jag in den och tyckte att det är väl det minsta man kan begära, att man får in en replik. På en krönika. Men det tyckte inte DN. Expressen tycker det, och till och med Dala-demokraten.
Ja.
Som inte dugg demokratiska. Sparkade in en replik på en krattig krönika. Men inte DN. Nej. De vill låta sina krönikor vara obesvarade.
Jag satt ju bredvid när du ringde. Alltså du mejlar ju in till DN Debatt, DN
Nyheter.
Ja. Och samtalen de skickade runt, det var liksom det här eviga kretsloppet.
Man hör liksom när ett samtal inte ska gå bra, då blir det sådär besvärade.
Jag ska koppla dig, och så kom du ut till operatören igen. Liksom, det var i växeln, det bara gick en sån kretslopp. Va?
Ja, det är den som får ta det. Och man vet om att saker kommer inte att gå bra. När man blir bemött av det där. Nej, det är inte mitt bord. Det är någon annans bord. Och så blir man liksom runtfiblad.
Och de här sa ju. Ja, jag förstår att du vill kanske då komma med en replik. Men du pratar med fel person. Här ska du. Jag hörde då.
Har du skickat in den? Ja, jag kan inte se den i mejlen.
Jag hörde ju att. Den ena sa då att ja, du ska få ett nummer här. Men hon kommer inte att svara. För att hon är på semester eller bla bla bla. Och du sa att man ska ringa henne då, men det finns ju ingen anledning. Jo, man gör det för att det är hon som bestämmer. Och man kan ju tycka då att om Janne Josefsson, megastjärnan, får skriva i princip vad som helst och smutskasta och komma med faktafel som det faktiskt var i hela jävla kröniken, och de sitter och svarar: nej, det är inte jag som ska ta detta. Ni får prata med bla 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 bla. Bara skicka runt och slussa runt. Alltså ta ert ansvar. DN är väl den tidningen som utges i vart fall för att vara seriös.
Ja, och stor. Sveriges största.
Sveriges största morgontidning. Ja, men de vill inte ha med oss att göra.
Nej, de vill inte ha det.
De pissade på oss då som håller på med det här. Vi är 85 000 medlemmar i Facebookgruppen, men de tyckte inte att nej, det var inte viktigt att vi skulle få in en replik på Janne Josefssons då påhopp, som han då vill kalla det, krönika, och även DN vill kalla krönika.
Så i alla fall, sen ringde ju SVT dig och ville ha in dig till Aktuellt. Eller vi skrev repliken, la vi ut på våra kanaler.
Ja, precis. Det kan ni läsa på dumpen.se.
Och sen så ringde ju Aktuellt upp dig och ville ha in dig för att debattera.
Ville ha mig i en debatt med Janne Josefsson. Och jag kände ju spontant då att Janne Josefsson, ja just en gammal sån rödvinsbolsjevik från SVT som är redan så färgad av sin politiska övertygelse. Jag tänkte liksom, ska jag stå och debattera med honom? Och särskilt med det här han har skrivit. Så jag tänkte, ja visst, det kan jag väl göra. För jag har ju förstått, jag förstod ju att Janne Josefsson, alltså trött före detta journalist, och jag hade ju läst hans debatt eller krönika. Han hade ju liksom ingen koll på vad vi sysslar med. Han kom med massa faktafel.
Alltså jag blev förvånad när jag läste krönikan. För jag menar här, jag har alltid ändå tyckt att Josefsson var bra som journalist. Så jag blev förvånad över hur dåligt faktabaserad den var. Och så tänker man liksom, alltså har resten av hans uppdrag varit lika dåligt faktabaserade? För att, alltså jag blev nästan rädd där och tänkte liksom att om det här stämmer så lite om det som vi gör, att han har så lite koll på det här med situationen om barn och ändå ska ge sig in i debatten, så hur dålig koll har han haft tidigare?
Ja, men det är så märkligt att han vill ge sig in i den här, alltså världen och verkligheten som vi jobbar med, som vi då springer på varje dag, att han vill sticka in huvudet och bara göra bort sig så jävla totalt. Det är ju, alltså det, jag förstår inte. Men jag kan ju säga så här att jag är ju från samma stad som Janne Josefsson. Jag kan inte säga att jag känner Janne J. Inte, alltså jag vill inte ens känna Janne J. Men jag har ju sprungit på honom i vissa olika sociala sammanhang. Och jag har ju även sett då Janne J's reportage som han har gjort då i Uppdrag granskning. Han har liksom gett sig på folk liksom i olika branscher. Han har sparkat in dörrar. Han har gått in och rotat och kört upp kameran i arslet på folk och utgett sig för att vara då en samhällets rättsskipare. Och min personliga uppfattning om Janne Josefsson är ju att jag minns så väl, jag träffade Janne för ett tiotal år sedan på en 50-årsfest. Lasse Kronér fyllde 50, jag tror det var på hans fest. Och där står Janne Josefsson, och han påpekade för mig, för jag har ju då ett brokigt förflutet. Jag är idrottsman, jag känner många konstiga människor. Kvällspressen har ju då gottat sig i att jag är en väldigt lätt person att göra rubriker på, och till exempel Expressen har ju då under många år använt sig av rubriker och löpsedlar där jag då känner kriminella människor. Jag vet att GT och Expressen då använder detta under många år. Patrik Sjöberg hyllar sina vänner i Hells Angels. Patrik Sjöberg tar inte avstånd från Hells Angels. Och när jag träffade Janne Josefsson på den här festen, då säger han till mig att Patrik, det är ju pinsamt att du känner och inte tar avstånd från de här människorna i Hells Angels. Och jag har ju haft väldigt många olika kompisar från olika områden i livet, och jag har aldrig tagit avstånd till dem som jag känner. Jag behöver kanske inte umgås med dem i den utsträckningen, men i det här fallet då säger Janne Josefsson till mig att du, de här snubbarna i Hells Angels, de är livsfarliga. Och jag sa, men Janne, jag är inte med i Hells Angels. Jag har ingen uppfattning vad de sysslar med. Att jag vänner inom klubben, det är liksom inte samma sak att jag kanske håller med om vad de sysslar med. Då säger han, du ska veta det. När Hells Angels skulle etablera sig i Sverige, då gjorde vi flera reportage om Hells Angels. Vi satt utanför klubben i Helsingborg mitt i natten och vi skulle filma dem, och vi satt där. Och då kommer det ut 4-5 personer med rånamasker eller då skidmasker på sig. Och en av dem är din kompis Thomas Möller som är president. Och jag bara, vänta lite nu, vad är det du säger till mig? Ja. Och jag såg de här hemska ögonen som stirrade på mig. Jag blev så rädd så jag höll på att skita ner mig. Och jag sa, men vänta nu lite Janne. Jag känner ju Thomas Möller. Jag är liksom polare. Så att jag ringer upp honom och kollar det här. Så jag tog i telefonen och ringde upp Thomas. Och sa, du, vad fan, jag står här med nu Janne Josefsson, stjärnreporten, grävande liksom gud på SVT. Han säger att han höll på att skita ner sig, att du kom utspringande med ett baseballträ och skulle slå ihjäl honom. Och då säger Möller till mig, ja, okej. Men nu är det så här att jag var inte ens i Helsingborg då. Jag kan ställa upp i en vittneskonfrontation med skidmask på mig. Om han känner igen mina hemska ögon, om vi är 5 eller 10 i den här konfrontationen, jag kan garantera dig att han inte känner igen mina ögon. För jag var inte i Helsingborg då. Han får sluta med de här påståendena. Och jag sa till henne, vänta nu, nu säger ju då min kompis här att jag är inte ens i Helsingborg. Du, jag kan ju garantera att han var det. Nej, men han var inte det. Så Janne, du ljuger ju. Och det är där vi hamnar idag då med den här debatten. Janne Josefsson, tydligen så finns det inga gränser hur han skarvar med verkligheten. Utan det är målet som är viktigt för Janne Josefsson. Det är liksom hans verklighet som gäller. Det spelar ingen roll för folk säger att de är oskyldiga. Och där kommer vi in då på vad Janne Josefsson sa i debatten med dig, Sara. Att
jag ska gå till polisen.
Ja.
Vi ska gå till polisen.
Men Janne Josefsson är ju polisen. Tydligen. För han bestämmer ju vad som är verkligt och vad som gäller.
Alltså det som är obehagligt är ju att man kan hänga ut människor som säljer dåligt kött. Och man kan hänga ut bilförsäljare, sådana här bilbedragare och allt möjligt. Men när det kommer till brott mot barn så är det så allvarligt så det ska polisanmälas. Men det är inget brott att söka efter barn i sexuell syfte, försökte jag få fram.
Ja, men det som slog mig när jag fick ju tyvärr migrän, jag kunde inte göra den här debatten.
Ja, vi kanske ska ta det från början.
Ja, alltså jag skulle ju debattera med Janne Josefsson.
Och jag skulle följa med
in till SVT. Och jag fick, alltså jag satt ner i receptionen.
Och jag kommer ner med hissen.
Du kommer ner med hissen. Men jag har redan känt symptomen. Att fan, jag får migrän. Jag har haft migrän sedan jag var 12 år. Och jag har medicin för detta. Men tyvärr är det så när man får migrän. Då är man tvungen att ta medicinen. Sen så är det ett mörkt rum som gäller. Så att jag var ju tvungen att ringa till Aktuellt. Till relationen och säga. Fan, jag klarar inte detta. Jag kommer liksom inte kunna stå i en tv-studio. Som tur var ju du med.
Ja, jag skulle ju ändå följa med. Så.
Ja.
Så jag kom ner glad i hågen och ser att du sitter där nere helt ljusgrön i huvudet. Och bara, oj, det där var inte bra.
Ja, alltså jag hade ju inte klarat av att stå i en tv-studio med starka
rötter. Nej, det var inte så. Det.
Så att jag såg ju den här debatten på morgonen. Och alltså, så jävla vidrigt Janne Josefsson försöker. Han visste ju om. Han hade ju velat debattera med mig. Debatten hade kunnat bli, eller den hade ju förmodligen blivit helt annorlunda, för att han körde ju hela det här liksom spektrat med att köra över sin opponent, och att du var kvinna, det tyckte han ju var perfekt, va. Tyvärr, problemet Janne Josefsson gjorde var ju att han var inte påläst. Han hade inte fakta, han fattade liksom inte vad han pratade om, utan han malde på, och han var säkert förberedd att han skulle då debattera med mig och trodde liksom att nu kan vi hålla på med pajkastning. Men ska man debattera i ett sånt här ämne? Det här är fan inte att han stövlar in på en jävla ICA-affär där det är felmärkta köttbitar.
Han försökte köra någon jävla konfrontation med mig.
Ja.
För att först så tar han upp ett ämne. Och när vi inte har debatterat det klart och vi kommer fram till att han står och säger att den här mannen hade barn. Nej, han hade inga barn, och jag säger till honom att faktabasera. Då byter han ämne. Då var det helt plötsligt killing your pedophile,
ja, som ämnet. Men det är Janne Josefssons jävla pomfrit engelska. Ska du, jag menar, i krönikan i DN, då han har gått fram till en man på, var det Göteborgs centralstation?
Ja, eller på gatan. Eller
ja, på gatan, vad fan det var. Ja. Och då skriver han i krönikan, kill your prof, pedophile. Och han har gått fram och frågat den här mannen, varför har du sånt tryck?
Ja, men alltså,
jo, för att jag jobbar med dumpen.
Ja, jo, precis.
Ja. Ja. Men Janne, alltså håll dig till verkligheten än en gång. Fabulera inte.
Nej, dumpen kläder,
att,
står det dumpen.
För att du har inte gått fram till någon med kill your pedophile. Jag och Sara var med i en grupp där det såldes tryck, t-shirtar,
men den
jackor.
Gruppen är inte dumpen.
Nej, den gruppen är inte dumpen. Men den gruppen sålde kill your local pedophile. Så liksom när du ska skriva en krönika, vad fan om du inte har koll på läget, googla. För liksom är din pomfrit engelska när du ska stå och mästra folk och du försöker köra över Sara. Så har du har fel i sak, du har fel i det du skriver. Så alltså, Janne, det här gör ju att vi alla som då har följt Uppdrag granskning och sett dina nedslag, du har sparkat in dörrar som både varit stängda och öppna. Vi förstår ju nu att du aldrig har brytt dig om fakta. Du är en jävla tomte.
Eller så är det så att han har brytt sig om fakta och slutat bry sig om fakta.
Nej, det är jag. Nej. Detta är min uppfattning. Det är inget som ska lasta Sara eller någon annan. Men Josefsson, du är en jävla pajas. Du står och mästrar och håller på. Du snackar om i debatten med Sara att ni på dumpen går över lik.
Ja.
Vad fan har du gjort under alla de här åren du jobbar på SVT? Du är avlönad av staten, det vill säga av oss skattebetalare. Du har ditt jävla hus ute på öarna i skärgården. Du lever ett jävla lyxliv. Du är en jävla bolsjevik som tror att vi andra ska gå på vad du snackar om. Du är bara pinsam.
Men jag förstår
det är bara tur att jag fick migrän. Och det är jävligt tur att, eller det är underbart att jag har en sån underbar medarbetare som Sara. Som faktiskt kan ta debatten på ett normalt läge. Jag hade nog inte klarat av att ta den här debatten. För du är en vedervärdig människa, alltså Josefsson. Du har ingenting att komma med. Och jag förstår nu att det här har du sysslat med under hela din karriär. Och det som du stör dig på, det är människor med medel, människor med pengar, människor som då har lyckats med någonting. Att du har tagit tjuvar och banditer i dina uthängningar, det är en sak. Men jag förstår att din gräns, den går ju långt innan pedofiler.
Men han sa ju det själv. Han sa ju det själv att nej, det är, när det kommer till pedofiler så är det för grovt. Då är det för grovt, då kan man helt plötsligt inte hänga ut
dem. Ja, alltså vi ska ju givetvis inte hänga ut pedofiler. Vi Nej. Ska hänga ut skattefifflare.
Ja, ja.
I din värld, Josefsson, så är ju det värsta som kan hända.
Förutom om det drabbar hans egna barn.
Ja, ja, då. När man börjar med det att hade detta hänt mina barn, då jävlar. Och då undrar jag, hur ska vi reagera på detta? Ska vi då tycka, ja, Janne Josefsson, fan vad du är stark.
Men alltså,
du bryr dig när dina barn råkar ut för en pedofil. Ska vi applådera dig eller?
Vad skickar vi för signaler till landets barn när det finns människor som är mer värda än våra barn? Det finns inga som är mer värda. Jag menar, man åker hem från jobbet om det är så att barnet skadar sig. Då lämnar man arbetsgivaren och skiter fullständigt i vad arbetsgivaren säger. För det är vuxna människor.
Ja.
Ja, då skiter man fullständigt i vad arbetsgivaren säger. Och så lämnar man jobbet och så åker man hem. Och precis samma sak är det när det kommer till samhället. Att då måste vi skita i vuxna helt enkelt. Och ta det här för barnen.
Ja.
Det är de som ska sitta säkrast. Det är de som ska ha säkerhetsbältet på i alla lägen.
Men alltså det här som hände nu med att du satt i debatten med Josefsson. Det gör ju faktiskt att alltså Josefsson, han gjorde en björntjänst för sig själv, men han gjorde en god gärning för svensk media, svensk rapportering. För det här är ju faktiskt hur vi har blivit bemötta utav media i allmänhet från Sverige.
Ja, ja, man säger liksom,
att vi ska då, vi ska tänka på, som Josefsson tycker då, att proportionerna och allting blir för stort för pedofilen eller då den misstänkta.
Alltså
det hade ju varit klädsamt om han hade nämnt barnen, alltså offren.
Mm.
Men det förstod vi ju då att offren, det var ju bara Janne Josefssons egna barn. Det var ju inte några andras barn. Men det här blottlägger ju hela kritikkåren. Att vi ska då, jag växte upp i ett vänsterhem. Min mamma var väldigt noga med att påpeka att alla kriminella, de har en bakgrund, de har en uppväxt som är jättejobbig. Vi ska riva alla murar, vi ska ha stora rutor på cellerna så att de ser ut. Ingen mår bättre av ett fängelsestraff. Vi ska ha ut dem i samhället och vi ska hjälpa dem, för det är så synd om våra kriminella. Där är Janne Josefsson. Han vill släppa ut de här människorna. Men vi har ju förstått att nej, det funkar inte så. Kanske med vissa kriminella.
Ja, pedokriminella ska fan inte vara ute.
Nej, alltså cykeltjuvar och biltjuvar och allt annat. Ja visst, vi kanske ska försöka få dem rehabiliterade, men de här personerna som vi då möter upp, de som vi har kontakt med varje timma om dygnet, det är inga människor som ska få finnas ute i samhället. Nej. Men Janne Josefsson, han har ju den insynen och den rätten. Han ställer upp i en debatt som han överhuvudtaget inte har läst på.
Men alltså jag märkte ju att han inte hade någon fakta, alltså att han inte hade speciellt goda faktakunskaper efter den här debatten, så frågade jag faktiskt honom. Men alltså, är det inte, ändå inte så att du kanske borde sätta dig in i? Du får jättegärna följa med och titta på vårt arbete och titta på hur vi arbetar och se vad vi ser varje dag. Det här mörkret som vi ser varje dag. Men det ville han inte.
Nej, men han är inte intresserad.
Så det finns en ovilja dessutom att sätta sig in i problematiken. Man tror att det är ett brott att söka efter barn i sexuellt syfte. Man tror att ja, men det här löser polisen. När polisen inte ens har lagstöd. Det funkar ju inte.
Nej, nej. Men då är återigen, hur mycket kan vi lita på är rätt det som man har sysslat med innan med sina jävla påhopp på då olika branscher, politiker, myndigheter. Hur påläst har han varit innan? Jag tror Janne Josefsson, han bryr sig inte om detta. Han sitter nu ute i sin villa och tycker att fan vad bra jag gjorde. Jag kan bara liksom titta på våras plattformar, alla då analyser och svar som har kommit. Alltså det är inte många som tycker att Janne Josefsson har gjort det bra ifrån sig.
Men av hans kompisar så är det säkert jättemånga som tycker att...
Ja, men alltså, han har ju då lidit sig på SVT som är då statligt och fått sin lön utbetald. Han är pensionerad nu. Han jobbar som krönikör på DN som inte ville ta in vårat svar på hans påhopp. Han är säkert jättenöjd och jag tänker mig att hans anhängare tycker att han gjorde ett jättebra
jobb. Men det är
jobb.
Ju den synen som har, alltså det är ju faktiskt den gamla synen där man tittar från förövarperspektivet,
ja.
Om man liksom bortser ifrån själva offret. Det är ju det som har härskat i så många år och det är därför det har varit så svårt att ta sig igenom. Nu börjar det vända så att man betraktar saker från ett barnperspektiv istället. Att hur mår barnet i det här? Att vi måste skydda barnet först och sätta de vuxna åt sidan. Innan har man ju sagt, och jag menar, Janne Josefsson, ja, kämpar för gamla gubbar. Som vill förgripa sig på barn. Det är illa.
Nej, men jag undrar, hur blev det så att Janne Josefsson... Alltså, hur länge höll han på SVT? Var det 10 år, 15 år, 20 år?
20 år,
ja, hur länge höll han på med detta? Alltså, jag trodde ju Janne Josefsson var på de svagas sida. Och han har säkert profilerat sig som den liksom gurun för de svaga. Och helt plötsligt nu ger sig på oss som då jobbar helt ideellt för barns bästa, barns framtid. Alltså för mig är det helt jävla sinnessjukt att en... Och det visar ju jävla skenheligt hela den här världen är. Alltså han måste ju bara känna att cashen ska in. Jag kör över, jag skiter i detta. Men man måste ju undra då, hur står det till själv, Janne?
Men alltså någonting som slog mig var liksom att han säger till mig i hissen på väg ut också att ja, men där kommer ju alla möjliga kommentarer i era kommentarsfält. Ja, säger jag, vi har högt i tak och vi måste få lov att diskutera.
Tog han inte bort sin profil också?
Jo, han har satt bort. Men ja. Alltså det har ju varit tystnad om detta i alla evigheter. Det finns uppdämda känslor, det finns uppdämd ilska i hela samhället. Om vi inte ens kan diskutera om sådana här saker. Om någon för fram till exempel att ja, men det är bra att en pedofil tog sitt liv. Ja, okej. Då kan man faktiskt prata med den här. Jaha, okej. Men hur tänker du angående personens anhöriga? Och då kan man ventilera såna här saker så att man kommer fram till en vettig ståndpunkt i alla fall.
Ja.
Men om man inte får lov att släppa fram sina åsikter, då sitter de ju kvar inuti skallen och folk går runt tysta. Och vi kommer aldrig få en lösning på problematiken om vi inte kan prata om den ens en gång.
Nej, alltså jag reagerar ju på när jag såg i morse debatten då som var på Aktuellt. Att han nämner då de här två självmorden och då påpekar att barnen fick så mycket skit för att vi hade då hängt ut. Och när du säger, men vänta lite nu, Den här personen har ju inga barn.
Nej.
Det har ju inte hänt det här att barnen har fått trakasserier. Vad säger Janne Josefsson då? Ja, men så bara byta nämnen.
Så byta nämnen, men så alltså, det kör han med.
Janne, för i helvete, om du ska debattera med någon så läs på. Kom inte med faktafel påhopp som inte stämmer. Alltså det, jag bara känner nu att det är ju underbart att du, Sara, fick ta min plats. För alltså jag hade ju inte klarat det. Och det är ju underbart att ha en sån underbar medarbetare. No. För alltså att stå då och få skit för någonting som inte har hänt. Och än en gång, hur fan har du varit under alla de här åren Janne Josefsson har jobbat för SVT? Kan vi verkligen lita på att de här fallen som han har då klampat in och bara kört upp en mikrofon i käften på folk, har det varit kärligt? Har det varit på verkligen? Har det funnits någon fakta? Idag så bara känner jag, nej, alltså vi får omförhandla hela jävla arbetssättet. Alla jävla uppgifter som han har kommit med. Nej, det stämmer nog fan inte. Eller i vart fall, vi får ta det med en nypa salt.
Ja, det känns jättemärkligt, gör det. Men alltså, att han inte ville debattera, eller han ville köra en monolog. Han ville prata, han ville ta de här 7 minuterna till sig själv och så ville han prata. Det var ju så att programledaren fick gå in. För det var ju inte så att programledaren var på vår eller på hans sida, utan de var ju neutrala och fick avbryta honom för att han gick på och lät inte någon annan prata.
Utan... Kan det vara att du är kvinna? Kan det vara så att han är van vid att köra över kvinnor?
Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men jag menar, jag har ju sett det en gång tidigare i Publicistklubben när man körde över en kvinnlig journalist som dessutom är, enligt mig, en av Sveriges mest knivskarpa skribenter, Ekis Ekman. Ja. Där man körde över henne totalt, alltså. Och den där stilen är ju inte okej. Alltså den här jävla, förlåt, men gammal gubbbuffelstil.
Ja, men det
är gammal gubbbuffelstil, är det liksom. Ja, okej, man sätter en postisch på skallen och sen så blir man liksom King Cola. Ja,
har han en postisch?
Jag vet.
Du sa det till mig, att du hade stått i studion och tittat på hans hårfäste. Ja. Är det så att Josefsson har en postisch på sig?
Jag vet.
Har han en peruk?
Jag vet.
Alltså, när du visar mig, du visar en bild och det ser ut som han är en sån engelsk domare som har på sig den här vita jävla peruken. Är det så? Tror du att Janne Josefsson har en postisch?
Jag skulle inte ta upp det här.
Jo, jag kan inte låta bli.
Jo, alltså,
det kan vara den stora frågan till er lyssnare.
Alltså,
har Janne Josefsson en postisch? Och varför i så fall?
Alltså, när jag stod där. Så liksom, det som verkligen tog mitt fokus, det var ju... Alltså,
för men det kan vara hans sätt att lura liksom in i debatten, va?
Ja, alltså det fick en väldigt konstig känsla där. Men alltså, det som tog fokus väldigt mycket var ju...
Att när jag hade postisch.
Ja, faktiskt. Och sen när jag skulle hoppa in i taxin härifrån så kände jag liksom att jag brakar till byxan. Och det var ju byxan sprack liksom.
På dig eller Josefsson?
På mig, när jag hoppade in i taxin. Så jag kände liksom taxisätet kallar skinn mot min rumpa. Jag bara tänkte, hur fan ska detta gå egentligen? Och jag hade ju inte någon jättelång blus på mig heller. Men jag tänkte, skitsamma. Det spelar ingen roll. Alltså, om jag så ska visa arslet i tv så ska vi nog debattera, jag och Josefsson.
Titta på ditt arsle då.
Det vet jag inte. Ingen aning. Jag hade inte ögon och nacken, men han gick bakom mig och det var nog väl synligt.
Men du sa till mig att han var väldigt annorlunda innan sändning och efter sändning.
Alltså när jag kom in där så kände jag mig direkt ganska osäker. Och de sminkade och sådär liksom. Och, alltså jag kände mig osäker och han var ju säker och hemma i huset liksom. Och det märkte man på honom. Han gick runt och var ganska stöddig. Och sen efter debatten... Då var han mer sådär glättig och lite inställsam mot folk. Liksom. Han betedde sig annorlunda. Och då innan debatten så pratade han med mig. Men han var liksom överlägsen och hade förda anteckningar när jag sa någonting. Jag tänkte bara, fan håller han på? Man sitter och antecknar vad jag säger. Och sen efter debatten då så pratade vi liksom. Men Ja, när han var så där glättig och lite inställsam mot folk. Men alltså, ja, alltså hans hårfäste, det var liksom det
som... Det var postisch.
Nej.
En gång, ni som då lyssnar på detta, har Janne Josefsson postisch eller har han inte?
Patrik, vi skulle
inte ta ut det. Det är den stora frågan.
Vi skulle inte ta ut det.
Nej, men det... Alltså, jag hörde ju detta att han hade då fört anteckningar och så innan ni gick in. Och man kan ju då önska att han borde ha anteckningar om andra saker.
Ja.
När liksom vi pratar om ett så viktigt ämne som då sexuella övergrepp mot barn. Men man förstod ju med liksom hans entré och hans första meningar var att hade det hänt mina egna barn, då jävlar. Men sen så tystnade det bara. Va? Så att sen hade han absolut ingen förståelse för det vi sysslar med. Utan det vi sysslar med, det är då häxbränning.
Men det är klart att han kanske inte förstår. Han sitter...
Ja, men alltså, jag har tittat på väldigt många dokumentärer om häxbränning och häxbål och allting. Ja, men det har ingenting med det att göra. Alltså, då var det ju massa påhittade saker där liksom... Om du tittade på en katt så har du häxa. Om du... Alltså det var en massa påstående.
Det är ju snarare utsatta som är utsatta.
Ja, men alltså du spottar ju utsatta i ansiktet när du håller på med de här grejerna. Men det är ingen häxjakt, utan det är ju så att utsatta blir inte trodda. Alltså utsatta får leva i ett helt liv i utanförskap. Och du vill få till att konsekvenserna för förövare är... för stora.
Men alltså,
skäms på dig. Du alltså, jag är irriterad, va? Du ska fan inte hålla på och förmjuka och förelämpa alla överlevare. Sätta in i det du pratar om innan du ställer upp i en sån här debatt. Alltså du har ju gjort mycket goda saker som folk kommer ihåg tydligen. Jag har en skev inställning till dig på grund av att jag har genomskådat din bluff. Men det finns ju många andra som tycker att du har gjort väldigt bra saker. Men du är en bluff. Du mannen, alltså pengarna har styrt dig. Även om du är en rödvinsbolsjevist så har du sålt dig. Och tyvärr så gjorde du totalt bort dig. Och jag utmanar nu all svensk media... Jag vet att ni lyssnar på detta och ni nonchalerar oss, ni skriver bara skit om oss. Men det här om Janne Josefsson, det står jag för. Han är ingen bra människa. Han är en människa som sprider dynga och falska nyheter. Och det är väl allt jag har att säga om Janne Josefsson nu för tillfället. Och jag vet inte om Sara, du kanske har något mer positivt att säga om Janne Josefsson.
Alltså, nej, jag vet inte riktigt. Det har jag faktiskt.
Det var ingen positiv upplevelse att du sa att han var väldigt mån om att alla skulle tycka om honom efter.
Ja, det var ju. Han var inställsam och livsman då. Hello.
Han tyckte vi skulle ta bort kommentarer från våra kommentarsfält.
Men det gör vi också, alla våldsbejakande kommentarer.
Vi är tvungna att ta bort kommentarer som då vill slakta pedofiler och allt sånt där. Så att det gör vi.
Ja.
Det roliga är ju att Janne Josefsson har ju tagit bort alla sina
konton. Men han har ju tagit bort hela sitt konto.
Ja, ja. Och liksom, det kan man undra varför, Janne.
Men det vet jag varför. För jag var faktiskt inne i hans kommentarsfält och tittade. Och bara det nog 10 personer som hade skrivit till honom att de är besvikna på honom. Så vi kommer säkert att få det i nacken att det är någon som har varit hotfull. Men så är det inte, utan folk har skrivit att de är besvikna på Janne.
Ja. Men alltså, och
jag förstår att de är besvikna. Jag är också jävligt besviken på att en av landets så kallade främsta journalister inte vill sätta sig in i problematiken med sexuella övergrepp. När vi faktiskt har full tillgång till, ja... landets pedofilforum.
Alltså jag vill ju nu påpeka då att jag kanske har varit lite för tuff och lite för hård. Så, men det är ju så här att vi har ju kontakt med de här männen dagligen. Vi ser den här mörka världen. Jag har jobbat med de här frågorna i snart 15 år. Och jag vet ju hur våra barn blir utsatta för det här. Alltså varje minut. Och därför så tycker jag det är jävligt märkligt att Janne Josefsson ställer sitt namn och ställer upp i debatter som han då inte är påläst på och han inte är intresserad av. Och jag kan ju bara undra, varför vill du vara med i tv, Janne? Du har ju varit med hela ditt liv. Varför ställer du upp och är så jävla offside? Det är det som är frågan. Därför kan jag bränna på lite här nu. Och jag kan ge en utmaning till resten av svensk media. Jag vet ju att ni lyssnar på detta, men kommer ni ta upp det här överhuvudtaget? Sjöberg rasar mot Josefsson. Får jag se den rubriken imorgon? Nej, det kommer jag inte få. För att ni är för fega. Lika feg som Janne Josefsson är, så är ni också fega för detta. Men vi har väldigt mycket folk med oss. Och vissa kallar det sekt, vissa kallar det en medborgargarde. Nej, det handlar inte om det. Vi vill barns bästa.
En sak som jag vill ta upp och som jag också pratade med Josefsson på vägen ut är ju att är det konstigt om det föds konspirationsteorier? Det är ju inte konstigt när hela pressen, alltså min personliga åsikt är ju att journalisterna tycker att det är jobbigt att sätta sig in i problematiken. Det är jättejobbigt och det är svårt att ta sig in i nätverken också. Och det är jättejobbigt att komma in i det här och det kräver mycket psyke. Och då är det kanske lättare att skriva om någonting annat, kanske lättare att sätta sig in i någonting annat. Men när hela pressen, alltså inte sätter sig in, man kan gräva i allt från köttfärs till bilar och det är helt okej. Men ingen gräver i det här med barnen. Och när man gräver i det här med barnen så blir man liksom utpekad, svartmålad. Så är det konstigt om det blir konspirationsteorier. Jag är ingen konspirationsteoretiker, utan jag tror helt enkelt att det rör sig om att Sveriges journalistkår är ena lata skrivbordsjournalister som gärna sitter vid sitt skrivbord och inte vill ha någonting på näthinnan när de går hem från jobbet. De vill inte höra ett barnskrika och torterade barn ringande i öronen när de går hem. Då är det mycket bekvämt att rapportera om hamburgerkiosken i Säffle.
Ja.
Men alltså, vakna. Sveriges journalistkår, vakna. För det som våra barn får uppleva, det är inga konspirationsteorier. Och det är inte konstigt om folk tror att ni är pedofiler och kallar Janne Josefsson för pedofil. När ingen engagerar sig. För det ser jävligt konstigt ut när ingen engagerar sig.
Ja, men det är ju så. Om man inte tar ton, om man inte nämner det. Ja, då är det ju lätt att folk tycker att du är en pedokramare. Eller att du har en egen agenda.
Men det är ju de själva som föder den här.
Ja, ja.
Det, man gör,
tystnaden.
Ja, tystnaden gör det ju det här. Liksom att människor börjar tänka. Men vad beror det på att ingen tar upp det år ut och år in? Och föräldrar till då utsatta barn tänker, varför står det ingenting om det här i tidningen? Det är ju så gigantiskt problem.
Ja.
Alla som vet om att deras barn får snoppbilder i telefonen vecka ut och vecka in. Varför är det ingen som skriver om det? Varför är det ingen som sätter sig in i det? Och då blir det lätt att man tänker, ja, men är de pedofiler? Nej, utan det är en lata jävla
hamburgerjournalister. De är ute efter att det jag skriver i tidningen, det ska generera klick.
Ja, och sen är det ju så också att det svider. För det märker ju vi att vi får ta så mycket kritik när man skriver om det här. Att vi får ta så mycket kritik för det så att tydligen så ska man inte skriva om det, för det är obehagligt.
Men det är som idag, vi har varit ute nu på en sväng här i Stockholm. Vi har tagit två personer,
yes.
Två män som har sökt efter barn i sexuellt syfte.
Ingen av dem har begått något brott.
Nej, ingen av dem har begått ett brott. Det är bara att de har dykt upp på ett ställe där de har bestämt träff. Och de då förväntar sig en 13-åring. Och så kom vi då medelålders istället.
Ja.
Och detta håller vi på med dagligen.
Men att man inte förstår att någon som söker efter barn med sexuellt syfte också kommer fram till barn.
Ja.
Det är ju därför som 25% av Sveriges barnbefolkning är utsatta.
Som Josefsson säger, men de har inte gjort någonting. De har inte våldtagit ett barn.
Nej, det är ju skit. Nej, de inte
för
har
att
gjort
vi
det.
Är, jag är 57 och du är 48.
Ja.
Så att vi dyker upp. Nej, då är klart att de kan inte våldta ett barn då. Men om ett barn hade dykt upp på stället, vad hade han gjort då? Men det skiter ju Josefsson i.
Ja.
Han bryr sig inte om det. För han vill att polisen ska sköta det. Men som du sa då, men det är ju inget brott. Vi kan inte anmäla det. Jo, men ändå.
Du kan säger, gå till polisen ändå.
Ja, men alltså, Josefsson, för helvete. Det är liksom, vakna upp. Ställ inte upp i debatter som du inte påläst på.
Nej.
Håll på med dina jävla felmärkta köttfärser och sånt skit. Men håll inte på med sånt som folk kan.
Nej.
Du är en tomte.
Jag menar, om han har läst på 2 veckor om köttfärs och du har läst i 15 år om övergrepp.
Precis, och jag har en historia med egen, alltså, att vara utsatt. Så att du liksom då försöker att stå och bara för att du är en stjärnreporter från SVT, att det ska liksom då gälla. Nej, det gör inte det. Nu känner jag att vi måste runda av här, för att jag går upp i varm när jag tänker på en sån människa som Josefsson. Du har en mycket mer positiv inställning till en sån som honom, men jag kan tyvärr inte...
Nej, jag har väl ingen positiv inställning.
Nej, jag är ingen diplomat i detta ämnet. Så att, som sagt, utmaning till resten av svensk media. Jag vet att ni lyssnar. Ni slänger skit på oss i tid och tid.
Ja, ja.
Jag bjuder gärna på att Sjöberg rasar på stjärnreportern Josefsson. Jag vill att hans påståenden och uttryck ska bli även då skrivas i media. Men jag misstänker att ni inte kommer göra det.
Nej.
Så jag känner att vi avrundar här nu. Josefsson, du är en rövhatt. Jag står för det. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.